Idag firar vi också 21 söndagen efter trefaldighet, som kommer också att vara temat för vår predikan idag. Eller i den för de texterna kommer vår predikan att vara idag. Temat för vår gudstjänst idag är: sanningen ska göra er fria. Gudstjänsten idag följer den första liturgisedeln, det här gröna pappret som fanns. Och idag så predikar Öyvind Edvardsen för oss. Kantor är Hans Avskog. Och idag så leds liturgin av mig, David Åklund. Dagens inledningsspråk från Hebreerbrevets 11:e kapitel påminns vi om att tron är en övertygelse om det man hoppas och en visshet om det som man inte ser. Vi inleder så vår gudstjänst i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Helig, helige Herren Sebaot, hela jorden är full av hans härlighet.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara från evighet till evighet.
Herren är sitt heliga tempel, hans tron är i himmelen. Men han är också när dem som har en ödmjuk och förkrossad ande. Han hör de botfärdiga suckar och vänder sig till deras bön. Så låt oss därför med förtröstan gå fram till hans nådetron och bekänna vår synd och skuld, enskilt och tillsammans. Jag, fattig, syndig människa, som är född av ett syndigt släkte, har liksom mina fäder syndat på många sätt. Jag har inte älskat dig, min Gud, över allting, inte min nästa, så som mig själv. Jag har med tankar, ord och gärningar brutit mot din heliga vilja, och vet mig därför vara värd evig fördömelse. Om du skulle döma mig som din stränga rättvisa kräver och mina synder har förtjänat. Dock har du, kära himmelske Fader, lovat din nåd åt alla dem som vill omvända sig och i tro fly till din ofattbara barmhärtighet och till frälsaren Jesus Kristus. Jag förtröstar på detta löfte och ber: var mig nådig och förlåt mig alla mina synder, ditt heliga namn till pris och ära. Kära vän, på vår Herres och Jesu Kristi uppdrag tillser jag dig som inför Gud har bekänt sin synd, att alla dina synder är dig förlåtna. Och denna dina synders förlåtelse förkunnar jag för dig i Guds Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.
I dina händer har mjort liv, håll i min nåd mig kvar. Låt mig ditt åre klandra, förlåt mig när jag handlar fel, och gör mig kraft att göra väl, och i din fruktan vandra. Ära vare Gud i höjden och frid på jorden bland människor, till vilka han har behag. Ylviniga trenighet, du store Gud i evighet, du härskar över hav och land och håller världen
varmare med edar. Låt oss bedja.
Herre Gud, himmelske Fader, du som har skänkt oss kunskapen om frälsningen, håll ditt evangelium vid makt och låt ditt ord förkunnas rent och klart, så att din församling litar endast till din nåd och alltid blir bevarade i ett heligt liv. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi reser oss och lyssnar till dagens gamla testamentliga text från profeten Habakkuks boks andra kapitel, verserna 1-4. Och orden lyder så i Jesu namn. Jag vill stå på min vaktpost och ställa mig i tornet. Jag vill spana för att se vad han ska tala till mig. Vilket svar jag ska få på min klagan. Herren svarade mig och sade: skriv upp synen och rista in den på skrivtavlor, så att den kan läsas. Ty ännu måste synen vänta på sin tid, men den skyndar mot sin fullbordan och ljuger inte. Om den dröjer, vänta på den, ty den kommer helt visst, den skall inte utebly. Se, upplåst och oärlig är han själen i honom, men den rättfärdige ska leva genom sin tro. Amen.
Lär oss lyssna och förstå och öppna våra hjärtan så att ordet helga rikedom ej blir oss till straff och dom.
Dagens episteltext hämtar från Romarbrevets tredje kapitel, verserna 19-21. Men vi vet att allt som lagen säger är riktat till den som står under den. För att varje mun ska tystas och hela världen står skyldig inför Gud. Ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Vad som ges genom lagen är insikt om synd. Men nu har den uppenbarats, en rättfärdighet från Gud utan lag. En som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus för alla som tror. Här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar rättfärdigheten från Gud. Och det förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd. Därför att de är friköpta av Kristus Jesus. Honom har Gud ställt fram som en nådastol genom tron på hans blod. Så vill han visa sin rättfärdighet eftersom han i sitt tålamod hade lämnat den tidigare begångna synderna ostraffade. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet, att han både till rättfärdiga och förklarar den rättfärdige som tror på Jesus Kristus. Att han både är rättfärdig och förklarar den rättfärdiga som tror på Jesus Kristus. Var kan vi då berömma oss av? Beröm är uteslutet. Genom vilken lag? Gärningarnas? Nej, genom trons lag. Vi hävdar nämligen att människan förklaras rättfärdig genom tron, utan laggärningar. Amen. Vi reser oss och lyssnar till dagens heliga evangelium från Johannes evangeliets 18 kapitel och verserna 31-36, vilka vi lyssnar till i Jesu namn. Jesus sade till några, sade till de judar som hade kommit till tro på honom: om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria. De svarade honom: vi är Abrahams barn och har aldrig varit slav under någon. Hur kan du säga att vi ska bli fria? Jesus svarade: jag säger er sanningen. Var och en som ägnar sig åt synd är syndens slav. Slaven är inte kvar i huset för alltid, men sonen är kvar för alltid. Om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Amen. Låt oss bekänna vår gemensamma kristna tro. Jag tror på Gud Fader, den allsmäktige, himmelens och jordens skapare, och på Jesus Kristus, Guds enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande och född av jungfru Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och blev begraven, nedstig till helvetet, uppstod på tredje dagen ifrån de döda, uppfor till himlarna, sitter på Guds, den allsmäktige faderns högra sida, och därifrån skall komma till att döma levande och döda. Och på den helige ande, en helig allmännelig kyrka, de heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv.
Ska först säga att orsaken till att David leder liturgin är idag att jag är lite krasslig i rösten, så jag vet inte hur länge den håller, så jag bad David om att hålla liturgin. Han känner då, som ni flesta vet, som vår pastorspraktikant, så det är en lämplig del av hans utbildning att leda liturgin i gudstjänsten. Vi är då församlade i den treenige Gudens namn. Vi ska läsa som predikotext ur Johannes evangeliet kapitel 10, vers 22 till och med 30. Och vi läser i Jesu namn. Nu inföll tempelinvigningens högtid i Jerusalem. Det var vinter och Jesus gick omkring i Salomos pelarhall i templet. Då samlades judarna omkring honom och frågade: hur länge vill du hålla oss i ovisshet? Om du är Messias, så säg det öppet till oss. Jesus svarade: jag har sagt er det, och ni tror det inte. Gärningarna som jag gör i min faders namn vittnar om mig. Men ni tror inte, därför att ni inte hör till mina får. Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. Jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig någonsin gå förlorade, och ingen ska rycka dem ur min hand. Vad min fader har gett mig är större än allt, och ingen kan rycka dem ur min faders hand. Jag och fadern är ett. Amen. O Herre, helga dina ord i våra hjärtan. Amen. Dagens predikan, den ska handla om Jesu enhet med fadern. Jesu enhet med fadern. Jesus, han vittnade själv om sin relation med Gud. Han vittnade i egen sak om sin egen far till andra människor. Det hade han gjort sedan han var liten. Redan som 12-åring i templet vittnade han om sitt förhållande till Gud fader för sina jordiska föräldrar. Han förklarade för sina föräldrar som 12-åring att han måste vara i sin fars hus. Sedan växte Jesus och han blev vuxen. Efter en tid döptes han av Johannes, och Johannes, han vittnade om honom: se Guds lamm som tar bort världens synd. Jesus, han talade mycket och ofta om sin relation med sin fader i himlen. Han talade om det många gånger, upprepade gånger. Jesus, han gjorde också stora under som endast Gud kan göra. I sitt första under i bröllopet i Kana i Galileen gjorde han vatten till vin. Sedan vet vi ur alla evangelierna att han helade och botade sjuka. En gång så mättade han 5000 män med några få fiskar och bröd. Det berättas att han gick på vattnet. Han gjorde många stora under som fariseerna och de skriftlärda antingen själv var vittnen till, eller också som de fick höra om från andra. Och ofta kom de till Jesus för att försöka sätta dit honom efter att de först hade hört att han var på en bestämd plats och utförde under och undervisade folket. Men fariseerna, de lät sig varken övertygas av Jesu gärningar eller av Jesu ord. Det var som om ingenting bet på dem. De kunde komma till Jesus och be honom göra något stort under för att verkligen bevisa att han var mer än en vanlig människa. Men när han väl gjorde under så avfärdade de honom som Gud. De kunde till exempel komma till Jesus och fråga honom: vem är du? Med vems auktoritet talar du? När de väl fick svar på sin fråga så ledde det antingen till att de hånade och förlöjligade Jesus som en dåre, eller också så blev de gripna av ilska och de var redo att döda honom. Ibland står det att de plockade upp stenar och var klara att kasta på honom efter han var klar med sin undervisning. Det är en följetong genom Johannes evangeliet. Vem Jesus säger att han är och vilken relation han har med sin far i himlen. Det går genom hela Johannes evangeliet. Jesus säger: jag säger er sanningen. Jag och Fadern är ett. Det är Fadern som har sänt mig. Sonen kan inte göra något utan att det ges honom av Fadern. Jesus säger: jag är livets bröd. Jag är världens ljus. Jag är den gode herden. Johannes, han vittnade också om Jesus och sade vem han var: se Guds lam som tar bort världens synd. Han sade: det är inte jag som är Messias, men han som kommer efter mig, han är Messias. Och så pekade han på Jesus så att alla verkligen skulle förstå: där är han, han är Messias. Och det var inte allt, utan även Gud Fader själv vittnade om Jesus som sin son vid hans dop. Gud Fader talade från himlen och sa: han är min älskade son, i honom har jag min glädje. Vittnesbörden om att Jesus var Messias, de är överväldigande. Man måste ha gömt sig undan i något hörn av öknen i flera år i sträck och inte haft en enda kontakt med människor för att ha undvikit att få höra om Jesus från Nazaret, om man levde just på den tiden. Jesus synliga gärningar, de var tillräckliga för att människor skulle se och förstå att han var från Gud. Det var tillräckligt, det Jesus sa och det han gjorde. Döparen Johannes vittnesbörd och Guds eget vittnesbörd om honom, det var tillräckligt för att få människor till tro på honom som den utlovade Messias. Jesu egna ord, de var mångdubbelt tillräckliga för att människor skulle tro dem. Det var i överflöd av bevis och vittnesbörd. Jesus, han visar med sina gärningar och med sina ord att otron, den kommer inte från Gud. Det är inte Guds fel att människor inte vill tro. Motstånden mot Jesus som Messias, den kommer någon annanstans ifrån. Inte ifrån Gud som vill att alla människor ska bli frälsta och lära känna sanningen om Jesus som Messias, frälsaren från synden. Otron, den kommer inte från Gud. Otron, den kommer ursprungligen ifrån vår fiende, djävulen. Det var han som sådde otro i världen hos de första skapade människorna i Edens lustgård vid världens begynnelse. Djävulen sådde tvivel i deras hjärtan på om Gud verkligen var god och om hans ord verkligen var sanna. Kan det stämma? Frågade han Adam och Eva. Är det verkligen så som Gud säger? När Adam och Eva inte omedelbart vände sig bort från den tvivel som djävulen sådde, så blev de otroende. De förlorade den naturliga kontakten med Gud som gör att människan har fullt förtroende för honom och litar på honom i ett och allt. Djävulen födde tvivel som igen födde otro och fiendskap mellan Gud och människan. Människan förlorade den fullkomligt goda relation de hade med sin egen himmelske far från begynnelsen. De kastades ut och avlägsnades från lustgården. Gud, han ville inte längre ha dem där. Det blev avstånd mellan Gud och människa. Orden har Gud verkligen sagt, som djävulen först frågade Adam och Eva, det har sedan följt varje generation sedan den gången. Har Gud verkligen sagt, så har människor frågat i alla generationer. De har tvivlat. De har valt att inte tro. Sedan den gången, sedan Adam och Evas tid, har människan självmant ställt frågan, har Gud verkligen sagt? Människan förlorade både den naturliga gudskunskapen och den fullkomliga relationen med Gud i syndafallet. Människan blev i och med syndafallet både okunnig när det gäller Gud, och människan blev dessutom rädd för Gud. Det vet vi eftersom det första Adam och Eva gjorde efter sin synd, det var att de sprang och gömde sig från sin egen fader. De insåg att de hade gjort fel och syndat, och de fruktade konsekvenserna av sin synd. Och konsekvenserna vet vi, det är döden. Och om Gud inte hade sänt sin älskade son, Jesus Kristus, för att ta bort världens synd, så vore också döden det slutliga avskedet med Gud. Syndens lön är döden och evigheten utan Gud. Det är en evighet utanför Guds ansikte. Utan Jesus så vore detta också vår verklighet och vår framtid. Utan Jesus vore vi också evigt förlorade i våra synder. Utan Jesus så vore vi just som judarna, som aldrig blev nöjda med de svar de fick och de bevis de fick. Judarna hade förstås också Jesus rakt framför ögonen på sig, men de trodde ändå inte. De avfärdade honom, de förkastade honom som sin frälsare. Så kan man fråga sig om judarna som fick se Jesus, som hörde honom tala, som fick se alla under som han gjorde, om de inte kom till tro, hur kan då någon människa komma till tro? Hur är det då möjligt att komma till tro? Jo, Jesus ger svaret i texten som vi läste. Genom att lyssna till Jesu röst och följa efter honom. Detta kännetecken gav Jesus åt judarna då de kom till honom där han gick omkring i Salomos pelarhall i templet. De ville att han skulle berätta ännu en gång för dem vem han var. Säg det nu, Jesus, vem är du verkligen? Är du Messias? Men Jesus, han hänvisade bara till sina tidigare vittnesbörd som de redan hade förkastat. Han hänvisade till alla de gärningar han redan hade gjort som de hade förkastat. Ni tror inte, säger Jesus, för ni hör inte till mina får. Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. Detta är skillnaden på tro och otro. de som lyssnar och de som inte lyssnar. Höra och icke höra. Där är skillnaden. Märk er att Jesus nämner ingenting om människors egna gärningar. Jesus nämner inte människors gärningar med ett enda ord. Det handlar om är att höra, inte att göra. Jesu ord, det har makt i sig själv att skapa tro på det som Jesus säger. Eftersom Jesus är Gud så har han den makten att skapa tro genom sina ord. Frälsningen, den vilar i Jesu namn och i hans ord. Det var om honom Petrus vittnade inför stora rådet. Petrus sade: hos ingen annan finns frälsningen, och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta. Det finns inget annat namn var frälsningen finns. Endast hos Jesus. Endast i hans namn. Endast i hans ord. Varför blir vissa frälsta och vissa inte? Det är otron som fördömer. Men det är Jesu förtjänst att vi kommer till tro. Det är ett paradox som vi inte får att gå ihop i vårt sinne. Går vi förlorade så är det vårt eget fel. Når vi den eviga saligheten då det är Guds förtjänst. Så är det. Vi kan inget göra när det gäller vår eviga salighet. Vi får endast vara tacksamma. Den tro som vi har fått i gåva, och vi har fått den genom dopets sakrament och genom ordets förkunnelse som det har förkunnats för oss. Vi kommer inte runt det faktum att Gud både skapar tro och bevarar oss i tro genom sitt ord till oss. När vi läser Johannes evangeliet så är det tydligt att frälsningen vilar i Jesu ord. Tro på Gud och tro på mig, säger Jesus. Och så förväntar han att vi ska tro det han säger om sig själv. Han både säger att hans ord är sanna och han skapar den förtröstan i våra hjärtan att hans ord är sanna. Han säger: tro på mig. Och så skapar han den samma tro som han ber om oss om att ha. Kännetecknet på att vi är Jesu lärjungar, det är att vi lyssnar till hans röst. Inte att vi gör saker, men att vi lyssnar till hans röst. Och genom att vi lyssnar till hans röst så börjar vi också göra saker. Goda gärningar, trons frukter, eftersom vi är planterade vid de bästa vattenbäckar där vi tar till oss av den näring som skapar frukten, trons frukter. Och om vi tycker att det står dåligt till med trons frukter hos oss själva eller hos andra, så kan det antingen bero på att Gud inte låter oss få se resultaten av våra gärningar eller andras gärningar. Mycket, väldigt ofta så är de dolda tills den sista dagen. Eller också så kan vi ha problem med lyssnandet, om det är problem med trons frukter. Om det är problem med gärningarna, så är det inte gärningen som är orsaken, utan problemet finns någon annanstans. När frukten börjar bli dålig, så är det inte också orsaken att frukten är dålig. Den är inte en orsak till sin egen dålighet, eller vad man ska säga. Utan orsaken finns förstås någon annanstans. Det finns i brist på näring kanske, eller på grund av fel näring. Därför blir frukten dålig. Troens frukter, de är totalt beroende av att vara ständigt tillkopplad den enda källa som kan ge sådan näring som ger gudbehagliga troens frukter, goda gärningar. Vi ska därför fokusera på näringen. Lyssna till Jesu röst som han själv säger till oss i Johannes evangeliet. Lyssna till min röst. Vi ska fokusera på näringen, att det är den rätta näringen, att det är god och bra mat vi äter och att vi får tillräckligt av det hela tiden. Vi ska därför hålla oss till Guds ord hela tiden och inte blanda in något annat, andra människors ord, andra gudars ord eller liknande, inte falska ord, inte förvrängda ord om Jesus, men enbart Guds ord, hans fullkomliga ord och inget annat. Vi ska koncentrera oss om att ta till oss av den livgivande föda som finns i Jesu ord i Bibeln. Endast där finns frälsningen, finns ingen annanstans. Gud kännetecknar de som tror på honom med att de lyssnar till hans röst och att de följer honom. Det är kännetecknet på de som tror. De lyssnar till Jesus och de följer Jesus. De fortsätter att lyssna till hans röst och de fortsätter med det livet ut, att lyssna på Jesus. Och till dessa människor, till dem som lyssnar till hans röst, lovar han också att skänka sina välsignelser. Dessa är storartade och fantastiska välsignelser. Jesus säger: jag ger dem evigt liv. De ska aldrig någonsin gå förlorade och ingen ska rycka dem ur min hand. Min far som gett mig dem är större än allt och ingen kan rycka dem ur min faders hand. Jag och fadern är ett. Jesus, han lovar att bevara sina barn i tron. Han lovar att bevara oss i tron på honom. Han ger oss det eviga livet. Ja, han har givit oss det eviga livet då han dog på korset och offrades för våra synder med sin kropp och med sitt blod. Då Jesus korsfästes på Golgata och dog för våra synder, då vann han det eviga livet för oss. En gång för alla. Det är Jesu gärningar som är de viktiga gärningarna. Det är de enda gärningarna som duger. Därför är det vad Jesus gjort för oss vi ska påminna oss om hela tiden, om igen och om igen. Jesu gärningar för oss. Det är hans verk, hans fullkomliga laguppfyllelse för oss som vi ska minnas genom livet. Det som Jesus har gjort för oss. Löftet som han ger till sina barn, det är ett enkelt löfte, men storartat löfte. Vi ska aldrig gå förlorade. Vi har evigt liv hos Gud. Det låter enkelt, men det är ett storartat löfte. Vi ska aldrig gå förlorade, men vi har evigt liv hos Gud. Eftersom Jesus är Gud kan han ge det här löftet. Evigt liv. Varningen på den andra sidan är denna: han bevarar oss inte vid sidan av sitt ord. Han bevarar oss inte i tron på något annat sätt än genom sitt ord. Han kommer inte på andra sätt än genom det ord som han har uppenbarat för oss i Bibeln. Så om vi vill göra massa saker för Gud på bekostnad av Guds ord, då riskerar vi att förlora den tro Gud planterat i våra hjärtan. Våra egna gärningar duger inte när det kommer till frälsningen. Gud, han låter sig inte spotta. Han vill ha frälsningen för sig själv. Om vi tror att vi kan komma med våra bidrag till frälsningen, så säger han: vik bort ifrån mig. Vi ska heller inte testa Herren vår Gud. Kan han bevara oss utan sitt ord? Ja, det kan han. Vis han är Gud. Allt är möjligt för Gud. Han kan bevara oss på precis vilket sätt han vill. Genom magiska krafter som vi inte kan se eller höra eller känna eller förstå. Visst kan han det. Men vad säger han i det uppenbarade ordet till oss om hur han bevarar oss? Där finns inget sådant. Där säger han: lyssna till min röst och följ mig, säger han. Det är hans sak. Det är Guds sak om han bevarar människor i tron på något annat sätt än genom ordet. Det är inte vår sak. För Gud är allt möjligt. Oss har han bundit vid sitt ord. Han har bundit oss vid bruket av sitt ord. Till oss har han sagt: lyssna till min röst och följ mig. Förbli i mitt ord i Jesu namn. Under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta. Amen. Må den evige rike Gud, som sänt oss sin egen son, bevara oss som sina egna genom att bevara oss i sitt ord. Må du, käre Gud, bevara oss från frestelsen att ge våra gärningar någon plats i din frälsningsplan. Förlåt oss våra synder och stärk oss och led oss i våra liv med ditt ord. Bevara oss som dina barn genom att bevara oss i ditt ord. Vi ber i Jesu namn. Amen. Sedan några tillkännagivanden. Först kommande onsdag, då är det bibelstudium här i Läpplags bykyrka 18.30. Och då har vi fått en liten bok som tar upp översättningsskillnaden mellan Svenska folkbibeln och Bibel 2000. Den ger exempel på hur de två bibelöversättelserna har valt att översätta olika bibelställen. Så den ska vi börja titta lite på nu på onsdag. Förstås så är boken lite utdaterad, tyvärr, eftersom det nu har kommit en ny folkbibel, en reviderad folkbibel. Men jag tror ändå den kan vara ganska bra, att vi kan gå igenom den. På torsdag då är det bibelstudium i Biblion i Vasa. Ola Österbacka har det. Det är klockan 19. Alla är också varmt välkomna dit, de som har möjlighet att åka dit. Biblion på torsdag i Vasa klockan 19. På lördag, Alla helgons afton, då är det gudstjänst i Vasa klockan 11. Och då är det David Åkerlund som har den gudstjänsten. Och på söndag då har vi reformationsföredrag här i bykyrkan klockan 18.00 på kvällen. Då fortsätter vi föredragsserien om reformationen. Och på söndag ska vi tala lite om hur kristendomen kom till Finland. Så jag tror det kan vara ganska intressant. Vi ska då fortsätta vår gudstjänst med att sjunga nästa salmen. Och förstås ska vi också ta upp en kollekt här under den nästa salmen. Och den går till församlingens verksamhet, som rekommenderas på det varmaste. Vi fortsätter då i Jesu namn.
Herren vare med er. Låt oss bedja.
Herre, Gud, himmelske Fader, vi tackar dig för att du har gett oss evangeliets ord till att förhärliga Kristus. Skapa i oss en levande tro på honom som har dött för vår skull och försonat våra synder. Välsigna din kyrka och församling så att vi där kan växa in i en allt fastare gemenskap med dig och med varandra. Vi ber att du förbarmar dig över din kyrka när den anfäktas av synd och djävul som vill ta bort frimodigheten. Ge din kyrka redliga herdar som oförfärat predikar lag och evangelium utan att fråga vad människor vill höra. Välsigna alla dem som rest i fjärran länder för att predika ditt ord. Styrk och trösta dem som anfäktas i sin tro och dem som förföljs för Kristi namn. Välsigna den församling som har samlats här idag. Tänk i din nåd på Sankt Johannes evangelisk-lutherska församling. Låt allt flera hitta gemenskapen i den. Och låt oss, Herre, i allt vi gör och lär, hålla oss till ditt ord och så förhärliga ditt namn. Och Herre, ge oss ödmjukhet att böja oss under ditt ord och rätta oss när vi felar. Välsigna församlingens tjänare och dess styrelse. Herre, vi ber för Suomen Luterilainen Tunnustuskirkko och deras församlingar. Vi ber för församlingen i Dundavtsi och dess tjänare Ivo Lazarov och Ilja Nitsov och hans arbete bland Europas romer. Och för alla våra tronsyskon och deras kyrkor i kelkgemenskapen. Välsigna alla strävanden efter en sann gemenskap mellan kristna. Herre, ta bort missförstånd och bitterhet som har förorsakats av vårt kötsliga sinne. Allsmäktige Gud, bevara och välsigna republikens president, riksdagen och regeringen. Och ge dig makt och ge dig den vishet att leda detta land i detta trängda ekonomiska läge. Ge dig makthavande ansvarskänsla och rättrådighet. Uppehåll vördnaden för lag och rätt, plikt, trohet, enighet och goda seder. Välsigna alla som bor i detta land och alla som arbetar för dess bästa. Beskydda oss för olyckor, sjukdomar, krig och ofärd. Stöd dem som är utan arbete. Och Herre, ge kraft åt dem som har för mycket arbete. Hindra i din nåd olyckor i arbete och samfärdsel. Ge ett rätt sinne att hjälpa de fattiga och utstötta. Och dem som kommer till vårt land och söker vår hjälp. Förbarma dig över alla ensamma, änkor och föräldralösa, sjuka och lidande, sörjande och mordfällda. Ge livsfrukt åt de barnlösa. Förbarma dig över de hem där kärlek har ersatts av hat, bitterhet och ofördragsamhet. Ta hand om de barn som saknar ett tryggt hem. var med dem som vi nu var och en stilla ber för. Du livets och dödens Herre, hjälp oss när vår dödstund kommer, att i tro lita på att din son Jesus Kristus har gått i döden för oss. Led oss in i din härlighet, där vi får tacka dig från evighet till evighet. Hör oss när vi alla ber den bön som Jesus lärde oss. Fader vår, som är i himmelen, helgat var ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen.
Tacka och lova Herren. Halleluja, halleluja. Herre, tack och lov. Halleluja, halleluja.
Ödmjuka era hjärtan inför Guds ansikte och ta emot hans välsignelse. Herren välsigna er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er sin frid. I Guds faderns, sonens och den helige andes namn.
Amen, amen, amen.
Välsignad var den Herre,
får vi gå i Herrens frid och tjäna honom med glädje. Tack för idag.